Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då hälsar vi välkomna till ett försenat, ska vi välja att säga, avsnitt av Ringside Original. Och det här är original, jag vet inte vad vi egentligen har för namn på det hela. Men vi är Ringside-duon som startade det hela, jag och Fredrik. Daggen är hemma och vi sympatiserar med hans sambo Lisa som har fått dra ett stort lass medan Daggen har varit ute på vägarna med oss och förpestat våran tillvaro istället.
Ja, men det har han gjort. Vi har ju en deal med Lisa att vi har delad vårdnad. Ja. Nu var det vår tur att ta hand om honom i en vecka. Så det var en sliten man som vände hem med tåg och dessutom hem och ta hand om barn, och det hade varit någon olycklig situation igår, fick vi se, med barn som springer vilt, våren är här, slår sig och gör sig illa, men det hade gått bra ändå. Men han har så det räcker och blir över.
Det enda jobbet vi har, det är som skattesystemet i USA. Spelar du hockey i New York till exempel, och så sen då jobbar du i Washington eller i San Francisco eller varför nu ska vara där, eller Los Angeles där det finns NHL-lag, då blir du beskattad där du är. Och samma sak är i Daggen. Han är ju född i Karlskoga men bor i Småland, så det är lite grann att vi har bråk med länen om vilka som ska då stå för arvod för förmyndarskapet i oss. Så det är väl den enda frågan vi har egentligen.
Som I slutändan är det staten och skattepengar.
Ja, exakt. Så ni kan räkna med att förmyndarskapet för Daggen, det går till mig och Fredrik.
Och ni är alla med och bidrar.
Ja, men Fredrik, då måste vi reda ut det här. Nu är ju du pressad in i en vrå här, men nu har du ju åkt bil med Colin McRae och Sixten, ja. 85 här genom hela Sveriges skogar. Mm. Och nu föranleds det ju ett litet grupptryck med tanke på att det bara jag och du i det här samtalet. Men beskriv våra styrkor då. Jag kan ju stå för själv. Jag är rätt självgod bakom ratten, det står jag för.
Mm. Ja, det är stort att du erkänner det, för det gör ju inte din konkurrent i det här racet. Och låt mig först backa och säga att jag tror aldrig jag varit så snabb med att säga att jag sitter bak. Vi har ju haft någon slags här, Harald när han var med, jag fick ju sitta fram av respekt för äldre. Sen har vi uppstått några gånger här där jag tycker att man blåser förbi då mig och min ålder. Ibland kan jag säga Kajsa får sitta fram, kvinna, jag tänker att det är så man ska vara. Men jag satt mig bak och jag gjorde det med beslutsamhet och stor nyfikenhet att iaktta två så prominenta chaufförer som gärna liksom kastar någon liten pik att det går att köra om här. Jag ser ingen bil, en raksträcka på 500 meter nu, det är lugnt liksom. Du har ju en mer vuxen körstil. Låt mig säga det. Det är gammal plogbilsförare, va?
Jajamän.
Det syns att du har marginal och tankar. Du har åsikter om de här blompinnarna som står längs med vägen. Men alltså, du tar ett helhetsansvar. Daggen är ju som att han tog körkort förra veckan och ska med kompisarna från Karlskoga till närmaste McDonald's. De sitter bak och skriker, kör, 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 det är rött, men kör. Han har ju en hets. Sen är den framgångsrik rent från A till B. Jag känner mig tryggare med dig, Lars.
Det uppskattar jag.
Jag gör det.
Du sa ju faktiskt att du behövde ett åksjukepiller efter det att vi passerade Vansbro på väg mot Mora under månaden.
Ja, då ska vi ha klart för oss att det här är ju dåliga vägar som är ännu sämre nu på grund av sån här kärlknöl, på sig. Det är en maträtt.
Kärlskott.
Kärlskott. Och kör man då liksom 20 km för fort på sådana vägar, helt orimligt, helt ologiskt, för det fanns ingen stress, så blir det lätt att man flyger i baksätet. Så att, men allt har gått bra, jag är tacksam att jag lever så nära två chaufförer. Vad som inte kommenterades var att jag var chauffören från Mora fredag kväll sent, och när vi skulle till Leksand med gänget, då hade vi Jens Thordgraven, producenten, så var det Kajsa och Daggen och jag, då körde jag. Det var Det var liksom inte några komplikationer. Jag tyckte jag hade koll på älgarna. Kör lite för fort. Och så tittar jag i backspegeln. Det är ett jäkla kacklande i bilen. Men jag uppfattar att bilen bakom blinkar med hellyset ett par gånger. Men så tänker man sig, det kanske bara är lite knöcklig väg.
Ja.
Och sen kommer man till ett område där det är så här 2-1. Så att jag gick åt sidan lite och tyckte att den där hade bråttom. Och då tittar jag, fan jag åker lite för fort. Men det är ju ingen polis. Och omkör en polisbil jämsides. Man hinner ju tänka så här, åker jag dit nu inför daggen i framsätet? Ja, men då slutar jag med det här. Ja. Då flyttar jag liksom
utomlands. Det är liksom inte värt.
Nej, och jag tittar på han skiner ju upp. Hans dröm är ju att jag ska torska och bli av med körkortet. Så är det ju bara. Men den där kör förbi och så kommer vi till Rättvik. Då har polisen liksom stannat vid sidan. Och då hinner man ju tänka sig, är det så att de ska ta mig framifrån också då? Mm. Men då stod den bara där. De bytte plats, fick vi för oss chaufförerna. Gick ut från varsin sida eller så här. Passagerare och förare. Sen när vi åker igenom centrala Rättvik, då kommer den upp igen på med blåljuset. Och då tänker man sig, men det var då själv, vad fan, jag borde ha fattat. Men då skulle den bara förbi. Så att jag tror att de var snäll. De var snälla mot mig. Jag körde inte tokfort, men lite för fort. De var snäll, släppte mig förbi. Så jag kan köra bil också, det var min poäng.
Ja, jag har inte sett det än. Men visst, nej. Jag får tro deras vittnesmål.
Folk säger att jag inte har körkort, men det har jag.
Nej, okej. Ni fick se hockey också på fredag kväll. Vi hade gäster där hemma, men jag satt och såg delar av matchen. Jag valde ju då att se den, trots att jag hade en av gästerna som ville se Skellefteå mot Frölunda. Men jag sa det, men om det blir match 7 måste jag se den liksom. 0-0 efter 95 minuter eller någonting. Och i den andra matchen hör man liksom, det kommer på Twitter, det kommer upp där, vilken match, helt otroligt, Johan Edlund smsar på, det är det sjukaste jag har sett. Och så sitter man där själv, 0-0, det har inte hänt ett smack liksom. Men vad säger vi nu då när det blev avgjort till slut, även om det blev på ett snöpligt sätt i 97 minut, vilket det oftast blir liksom.
Ja, det var väl kanske den mest bärsa matchen underhållningsmässigt sett. Sen kan jag förstå varför det blev så där, att det var framförallt spänt för Mora. Man vet att man hade vunnit på Hovet med viss charm, vänder hem, man hade 2 förluster mot Djurgården i den matchserien på hemmaplan. Och så vill man sudda bort det som satte dem lite grann i skiten i någon match tidigare. Att man spelade lite yvigt, lite omoget. Man drog på sig någon utvisning. Man spelade lite snålt med puck. Så man skulle vara försiktig. Och det tyckte jag präglade matchen. Den passade Djurgården bättre. Och vi stod och pratade om ju längre matchen gick. Vilket kan tyckas vara en självklarhet att ett första mål skulle ha väldigt betydelse. Men i vissa matcher har det större värde än andra. Så de första 3, alltså ordinarie tid, så är det ju ganska chansfattigt. Jag ska inte säga att det är dålig hockey, men den var inte så där explosiv. Dessutom var det vansinnigt fina insatser av både Ignacev och Andrén. Första overtimen är ju klar fördel Mora. De får ju ett läge i Jettman efter inte ens en minut, tror jag att det är. Mm. När han upptäcker att siste man är Kryger. Kryger är en fenomenal hockeyspelare, men inte som sista back. Och från stillastående läge, så där kommer ju Jettman och har ett oerhört fint läge där Andrén är med. Det präglar period 4. Sen tycker jag att den femte perioden är det lite mer Djurgården. Viss trötthet skönde jag i Mora, kanske lite mer än hos Djurgården, just för att Mora också spelar en hockey som är mer kostsam energimässigt. Då krävs det att du är pigg och fräsch. Så att det liksom tickade åt det hållet. Och själva avgörandet kom ju på en pack-out där varenda panikknapp börjar lysa när man tänker, är det verkligen en pack-out? Den går ju att landa då på liksom kepsen på Moras bås, det här taket. Mm. Sen kan man ju alltid spekulera, för det finns ju glas ytterligare bakom, men det som jag fick se bilder sen efter i bussen på, jag vet inte vad som sen syntes i tv, så går den ju redan i första skedet över det höga plexit, vilket då är liksom inga som helst tvivel, för man vill ju inte att det ska bli en så oerhört omtalad situation. Och där small det. Så att där var den matchen, total tomhet och bedrövelse såklart för Mora, en eufori och lättnad hos Djurgården som nu är i final. Jag tycker inte man kan prata om rättvisa och orättvisa. Jag konstaterar bara att Djurgården vinner de 4 matcher som är nödvändigt utan att imponera. Mm. Det är väl den slutsatsen jag har.
Ja, vi ska såklart prata om final starten som börjar på onsdag alldeles strax. Men innan så tycker jag att vi verkligen ska summera det här Mora-laget, för det är i alla fall mitt bestående intryck av det här slutspelet, att det jag kommer minnas med det här slutspelet, oavsett vilket lag som går upp, är Moras utveckling och Moras slutspel. Det kommer vara minnet för mig i det här slutspelet.
Ja, jag tycker också att Mora har gjort det. Sen tar jag någonstans så tar jag hela Moras senaste år i beaktan. Och vi konstaterar att de konstant knäpper oss lite grann på näsan. Har ju skapat den där miljön som vi har pratat mycket om. Vi gästades av Johan Hedberg i en paus som pratade lite för mycket, ja, enligt Expressen. Vilket han skickade till mig ganska omgående efter, och vi skrattade åt det. Det var väl en... Det finns ju ofta, kommer ut, och vi vet om spelare som ska någonstans.
Det var ingen jättehemlighet.
Nej, verkligen inte. Och det borde inte vara något som man inte kan prata om. Men vi pratade med Johan också om Mora som klubb betraktat och vad man har gjort de senaste åren. Och än en gång ska vi fastslå att de har skapat en miljö som är ruskigt intressant att följa. De får till sig spelare som har små krockskador, men som i Mora får känna pulsen, de får träna hårt, de får in i ett spelsätt som tycker aktiverar dem och utvecklar dem. Och sen får man ju säga att Daniel Hermansson tillsammans med Fabian Gunnarsson och Skog, som har varit chefer i båset, har ju på ett strålande sätt fått ut väldigt mycket av det här laget.
Verkligen. Och menar, just den här utvecklingsfasen är ju det som jag är mest imponerad över. Jag menar, om man bara tar backsidan, vad som har hänt med William Peter som har stått hyfsat still i de andra klubbarna där han har varit de senaste åren. Eller jag har liksom inte sett en tydlig utveckling. Men Berger, Fred Nilsson hade en jättebra start när han kom upp i Skellefteå, gick till Kristianstad, fick chansen i Leksand. Nu tycker jag att det ser ut som en stabil back som definitivt skulle kunna ta minuter i SHL nästa år. Jakob Norén vet vi Modo äger också, med stort intresse följer honom. Det kommer såklart att bli väldigt intressant. Och Roppe Lavainen verkar ju finnas en stor chans att han blir kvar. Det finns rätt stora delar av det här laget som kan tänkas bli kvar. Ja. Men sen är det ju också ytterligare folk som försvinner. Men det jag vill bara hålla fast vid är ju liksom utvecklingen som sker i Mora under den här säsongen, som jag är imponerad av.
Verkligen, och det är liksom inte kosten, maten, utan det är miljön och som jag var inne på, det är träningskulturen, det är ledarskapet. Jag tycker jag ser likheter mellan Hermansson och Hedberg också i att det finns en ödmjukhet, det finns en enkelhet. Det är hands on, men det är inte så att du strider dag som natt med dina spelare, utan du påpekar säkerligen vad som inte är tillräckligt bra. Man jobbar på ett modernt sätt också med människor som gör att de... Jag upplever när jag pratar med spelare i Mora och har gjort genom de senare åren att de känner en väldig trygghet. Att det kan gå lite fel, jag får fortfarande chansen. Ja, det är inte med det sagt mjäkigt och menlöst, utan det är för den klubben och för den truppen rätt. Och du nämner några namn, jag tänker också på en sån som Josef Berger, jag vet inte om du sa han i farten där, men spelar väldigt mycket, spelar med ett lugn och med ett leende på läpparna. Jag tycker de här gnuggarna som man har i Mora med Björkman till exempel, som inte är något spektakulär men som är så vansinnigt nyttig. Erikssönerna där som har liksom gjort sin grej. Den enda lider med att det är slut nu, det är Anton Eriksson. Vem ska han blänga på kvällarna som han har stått där vid båsen utan att fått någon som har hängt på? Men Moras säsong är ju med beröm godkänd. Den enda kritiken jag har mot Mora, det är publiken. Jag tycker att i en sån match som i fredags, när de har skärmat oss så oerhört med sitt spel och sin karaktär, att inte det är knökafullt och neddrag. Det tycker jag att det är klart fansen och så gapar på, men den generella publiken får liksom ta av sig gubbkepsen och backa upp laget.
Men det är det jag hoppas på något sätt för Moras del, att det, liksom, det här ska vara ett nytillskott. För jag tyckte man såg det i Karlskoga när Karlskoga mötte Brynäs i de där hemmamatcherna, att man såg liksom en yngre publik på Karlskogas matcher som jag inte har sett jämte när jag var där tidigare. Att man hoppas ju att det här liksom har sått ett frö. Att det kanske till nästa år då, när de märker att shit, vi får utveckling på de här också. Vi kommer att få se de här häftiga, att det kanske kan byggas upp lite mer. Att det ökar lite grann i Karlskoga, ökar lite grann i Mora. Det är min förhoppning i alla fall.
Ja, men, och det där tycker jag är en intressant grej som är värd att, att resonera kring. Om inte annat vid ett annat tillfälle. Var, hur ska vi få fler människor att gå på hockey? Mm. Rent generellt. Men också att det ser lite olika ut i storstad, liten stad, alternativ. Du kan gå på bio, teater, du kan gå på konserter, du kan gå på fina restauranger och äta middag. I mindre samhällen så är hockeyn liksom en central punkt. Och jag tycker själv att när jag upplever, det var du och jag som var där den här Mora-AIK-matchen, va?
Yes.
När det var sånt galet tryck, att då känner man ju själv, nu hinner man ju inte gå på så mycket hockey som liksom privat, men när man väl gör det och inser när det är det massiva trycket, alldeles oavsett vilka som spelar, så det är det där man vill ha.
Ja.
Men då krävs det att alla hjälps åt. Och för att du ska föryngra publiken, vad är det som krävs? Jag menar, det finns fortfarande ishallar där gubbarna saknar ett matchprogramblad, där de kan fylla i själv i en ruta där på mitt uppslag vem som gjorde första målet. Och så finns det ishallar där man upplever att det är, eller arenor där det är liksom röd matta, det är prosecco, det är liksom fina loger och exklusivitet. Jag kan inte säga att det ena liksom, jag kan inte säga vad som är rätt och fel väg riktigt.
Nej, och jag tror att det där är också någonting, det är en jättestor fråga för föreningarna, det vet jag. Jag pratar med, vi stöter ju på många som jobbar på marknadssidor och så där när vi reser runt i Hockey-Sverige, och det stora bekymret som alla väger vid, det är ju ett så här, hur mycket ska ståplats och liksom kärnfansen som står och sjunger och får bestämma i liksom intron och liksom sådana grejer. Och dessutom är det då, hur mycket ska vi ta betalt för våra säsongskort? Och om vi då inte säljer tillräckligt med säsongskort, ska vi liksom sälja rabatterade priser till folk som kanske får folk att gå när det blir billigare peng? Men då har du å andra sidan svårare att sälja säsongskort. Det vi har märkt, det som har funkat, det är att vinna. Luleå gick ju till den där finalen mot Färjestad, och året efter så sålde de ju, de hade ju alltså 99,7% i beläggning på hemmaplan den här säsongen. Och det var ju för att folk märkte att shit, jag får inte gå på en final, för det går inte att få tag i en biljett. Jag måste ha ett säsongskort för att få chansen att kunna gå. Och samma sak Ängelholm, där har ju folk hållit ut. Men ett bra exempel som jag har hört från läktarhåll, det var det att i Örnsköldsvik, vi var gjorde ett inslag när Modo hade den fina starten på SHL-säsongen, och då pratade jag med representanter i Modo, Johan Widerbro, Henrik Gradin och några fler, som frågade, ja men hur fick ni liksom folk att komma tillbaka till hockeyn? För det var ju ett tag där för några år sedan när det var så här 2-3, 3-2 i Övik, en arena som tar över 7000. Och då hade de gjort så en satsning att alla som var med i supporterföreningen Lumberjacks fick gå gratis på hockey fram till det 18. Vilket gjorde att de byggde på liksom ståplatspubliken, så att de fick under några år ett generationsskifte där. Vilket gjorde att de som stod och höll låda varje match gick från att vara, de var med från det att de var 12 upp till att de var 18 och fick tillbaka en inslussning där. De tog med sig sina kompisar och gjorde, för rent summa summarum, inramning är ju det som är X-faktorn på att gå live. Det tror jag är väldigt för många överens om. Och viktigt då därmed att få inramningen att bli bra. Sen finns det andra positiva exempel. Färjestad, Rögle, Luleå är de jag tänker på, som har liksom en äldre ståplatspublik också. Där det inte bara är liksom gymnasieungdomar, utan att det är folk i medelåldern också som står på och driver.
Sen tror jag man måste ha klart för sig att det handlar lite grann om olika kulturer. Vad man har, Karlstad har ett sätt, Örnsköldsvik ett annat, Mora ett tredje och så vidare. Och det gäller att identifiera vad är våran utmaning, vilka människor kan vi få dit. Jag ska kort berätta ett exempel. När jag jobbade i Schweiz så var ju det under pandemitiden, och då hade ju de lite annorlunda regler, men det skulle vara möjligt att ta in ett visst antal. Först var det liksom ingen som fick vara där. Sen börjar man se att men vi kan ha folk. Men då var det ju svårt med ståplats. För där i många arenor i Schweiz än idag så är det ju, ta som i Bern till exempel, som är den som har mest publik i hela Europa, så är det ju för att du har ståplats på långsidor. Och vi hade samma i Olten där jag jobbade. Men då installerar man, det tog bara ett par dagar, de köpte loss någon form av sittplatsanläggning från något skidställe där man hade skidtävlingar. Så man monterade alltså in stolar, och jag vet att jag kände så här, vi var till och med där med spelare och ledare kanske lite symboliskt och hjälpte till, för att det var ju många som behövde bidra för att det där skulle ske fort. Och när det var klart och vi spelade de första matcherna och sen fick det börja komma med folk, så kände jag, wow, nu börjar det se ut som en arena. Det heter Kleinholz, en gammal, ser lite så öststatig ut men hade en väldig charm. Medans i stort sett alla andra sa, det här är skit.
Mm.
Och publiken vill inte komma, för att där vill du stå. Du ska stå och sjunga, du ska stå med din öl, du ska stå och äta din bratwurst. För det är den kulturen du sjunger och gapar. Medans de som styr är folk med mycket pengar. De vill ha loger. De vill ha en välfylld bar. De vill inte ha husets rödvin. De ska ha något fint från Bordeaux.
Mm.
Och det är ju de här konflikterna, tror jag också, som många klubbar måste bestämma sig för. Hur ska Almtuna få mer publik på sina matcher? Är det massa studenter de ska få dit som går dit och tycker att det är härligt med hockey? Eller är det några med pengar? För de vill också pumpa in. Jag förstår att det är mer komplext än vad vi tror. Men jag tror att du träffar rätt när du pratar om det Modo gjorde då. Att man successivt jobbar in folk.
Mm.
Att man lär sig att gå på hockey. Eller du pratar om Luleå. Att det ska bli så att jag måste banne mig ha ett säsongskort. Annars får jag inte gå när det roliga börjar.
Nej. Och det är bara två stycken som jag kommer på nu på rak arm. Det jag sa för någon dag sedan här när jag var med i det här Ringside Playoff. Så var det att jag tyckte det är häftigt att till exempel Ängelholm, som jag har blivit väldigt ökänd. Eller ökänd, välkänd. Med sitt Ovot ABK som de sjunger. Den är ju otroligt häftig. Det är ju samma sak när jag började följa sport, som min morfar sa ju det, att ja, men jag håller på Liverpool, ingen hemlighet. Och då sa han det, att ja, men här har vi en nationalsång. Den nationalen kommer säkert någon säga, ja, den har Celtic och Dortmund också, skitsamma, det är Liverpools punkt. Men det är bara det grejen, att komma till Anfield och få höra You Never Walk Alone, för mig var liksom det häftigaste jag varit med om första gången jag var där. Och vårt RBK, det är klart att folk vill gå till Ängelholm bara för att få stå med all stuken där och sjunga med det. Och jag tyckte det är häftigt att de också fått retroaktiv utdelning när Rögle går som tåget där i en SM-final. Men det är jättestor fråga. Men jag tror att inramningen är det som aldrig går att trumfa. Liksom. Får du folk att få ett bra drag, då vill folk gå dit.
Ja, och för den förenar ju alla parter. Men sen menar jag att jag tror också att man behöver tänka att vi har alla olika. Du har ju en supportersida som jag inte har. Jag är inte på något sätt supporterfientlig, vilket en del tycker att jag är när jag säger att man borde få låna ut spelare och inte. Alltså det blir liksom ytligt och tycker jag lite tramsigt. Men jag tänker att man måste förstå att jag kan säga det jag gör när jag går och tittar på hockey privat är att jag vill stå på en kort sida.
Mm.
Varför vill jag stå där? Jo, för att jag ser hockeyn. Jag ser linjerna, alltså då inte blå och röd linjen, utan taktiska tänket på ett annat sätt. Jag tror att jag är en minoritet, absolut. Men jag menar att vi måste försöka att uppnå så att så många som möjligt, unga som gamla, män och kvinnor, pojkar och flickor, vill gå på hockey. Och då är ju drag någonting som är gemensamt.
Verkligen. Helt enig på det. Och sen finns det ju ytterligare aspekter. Liksom. Hade jag velat gå på hockey nu, när jag aldrig går på hockey när jag inte jobbar, hade jag velat sitta i en restaurang, käka en bit mat, dricka en bira och se på matchen och sen surra om det vid bordet efter. Så att jag fattar att det finns liksom olika aspekter. Sätter vi punkt för det resonemanget?
Ja, men jag tycker det är ett intressant resonemang.
Mora är väldigt imponerad av. Tror du att det var det sista vi såg av typ en Måns Karlsson där? Tror du att det var det sista vi såg av men Fred Nilsson och Norén, får man nästan räkna med att de går till sina SHL-lag?
Ja, risken finns nog. Och det var ju en fin intervju med Måns Karlsson efter. Stefan Klemets var ner och summerade säsongen lite och han var... Rösten bar inte fullt ut och man såg ögonen att det är en sorg. Vi pratade om det kort i studion efter också. Just det är så oerhört intensivt och du tror in i det sista och sen säger det bara boom, overtime och allting är över. Så att risken är väl så för Mora. Det vet de om. Jag tycker när man pratar med sportchef Hägglund också så är han väldigt insiktsfull om deras läge och inte naiv. Och jag är ganska övertygad om att de har nya fräscha namn på intåg. Något är presenterat, några spekuleras det kring. Och så helt enkelt är att starta om igen. Sen kan man fundera, Persson, Ljunggren, Måns har ju varit en av de här kärnspelarna som Daniel Hermansson pratar om, som har betytt väldigt mycket. Men klockan tickar ju för alla.
Mm. Ja, verkligen. Jag tycker det ska bli spännande att se vad Mora kan få ihop nästa år. Det vi med stor sannolikhet får se nästa år är ju rullians i toppskiktet. Jag menar, jag tror inte alls det kommer vara givet att vi har samma topp nästa år som det är i år. Jag menar, Oskarshamn kommer ner. Det verkar ju inte som att de svingar liksom med en plånbok som är lika stor som Brynäs när de signade om Redin, Larsson, Bertilsson, Kinvall. Så vi får se vad som händer här. Men det tänker jag bli för en senare podd. Det jag tänker nu är att jag vill besvara frågan som Alfheim Henrik, Jonas Gradin, Dexvix, Kristoffer Byström. 90% av frågorna, Filip Åkerlund, Henrik Larsson, alla undrar ju liksom vad tror vi om finalen mellan Brynäs och Djurgården som börjar på onsdag. Mm. Och det, jag räknar med att Brynäs är skyhöga favoriter för mig. Och sen får du säga vad du tycker, men jag räknar med, jag har inte blivit imponerad av Djurgården än, så jag ser det till att i så fall måste det hända någonting i Djurgården om de ska utmana dem.
Jag har sagt så här, för den frågan kommer ju rasande fort från folk man springer på i sin vardag också. Det skulle vara sensationellt för mig om Brynäs inte tar klivet upp. Och låt mig då direkt förklara att det innebär inte att Djurgården är chanslösa på något sätt. Men jag tycker att Brynäs sett till de här parametrarna vi har pratat så mycket om. Den bredden som finns, de spetsarna som man har. Jag tycker att Klara i sin position har övertygat ordentligt och verkligen visat. Vi ställde frågor, vilket var rimligt. Är han tillräckligt bra i ett slutspel? Oprövad, ung, uppträder ju med en oerhörd mognad och skicklighet. Jag tycker att backsidan där jag pillade i några sår, vet jag, några sändningar där jag tyckte att de inte var så skärpta och stabila som de borde vara, faktiskt har varit nu på ett bättre sätt, även om det sker problem även där, vilket är ganska normalt. Sen är det ju den offensiven som man har med spelare som kan leverera, Jack Kopacka med sin tempoväxlingarna, speeden som man har, Rudin och Larsson med rutin och kraft, Indrasis, Kelleher, alltså det går ju att räkna, vi kan ju sitta hela eftermiddagen här och prata om namn, det har man. Sen det som jag från som tränare kanske tittar lite mer på när man står mellan båsen på det sättet där vi får chansen att vara, är det här tålamodet som finns. Så jag vet att vi har använt det ordet nu så till den milda grad att vi blir lite hånade för det.
Men
det
folk har nästan inte tålamod för det ordet snart.
Nej, det är ett bra sätt att beskriva det på, för det ska vara lite fräckt och rappt om man ska prata på något annat sätt. Men jag vet hur det funkar i omklädningsrum och i tränarrum, och det är en avgörande faktor att du är konsekvent i ditt sätt att spela på. Det är Brynäs att de har tålamodet. När det har stått och kivats lite grann spelmässigt, så har det ändå rullat till Brynäs fördel för att man har haft just det tålamodet. Den här tjurigheten som finns, som Brynäs har visat prov på. Barsk uppsyn, det är inte mycket till skärmtroll i alla intervjuer alltid. Men det finns ett ruggigt fokus, och det där är för mig en avgörande faktor. Så att för mig är Brynäs klara favoriter. Men, och nu kommer det roliga att spekulera kring Djurgården. Djurgården har nu återigen tagit sig till en final. Återigen, det finns ju likheter mellan de här två säsongerna där det har varit knölig start, man har gjort förändringar på tränarsidan, spelarna har fått tagit ett större ansvar, så har man knöcklat sig vidare och landar nu i en final. Och vi vet att förra året så tar man en matchserie till en sjunde avgörande i Övik. Tack vare, skulle jag säga, ungdomlig passion, engagemang. Frågan är, de unga spelarna i Djurgården idag, är de lika bra som förra årets unga spelare? Nej. Vi får väl ändå säga att Ögren, Östlund, Läckermäki, Lindbom var en nivå till, eller hur?
Ja, ja.
Men de vi har nu är inte så oerhört långt efter. Och sen har de en annan karaktär. Det är mer irrationell hockey, skulle jag säga, från deras sida. Så de gör det bra. Andrén har ju varit sensationellt bra. Mm. Kanske ett underbetyg till mig själv som säger sensationellt, för vi vet vad han har kunnat förut, men jag förhåller mig till hur han såg ut under hösten. Sen har inte Kryger, Klasen, för att prata två klassiska kända namn, varit tillräckligt bra än.
Mm. Det kanske det är en som kommer. Jag vet ju inte.
Nej, och jag tycker istället att en sån som Rensfeldt har varit väldigt bra. Jag tycker att det finns spelare i liksom som Blomgren som avgör är ju inget spektakulärt på något sätt, men det är jäkligt gediget. Emil Berglund, den lilla rackaren, är ju liksom, har varit med länge. Olle Liss, är det femte finalen?
Femte raka finalen. Femte raka finalen, det är häftigt det.
Då har man liksom lärt sig lite grann vad det handlar om. Anton Gradins förmåga att göra mål. Jag tycker att Djurgården hamnar i ett intressant läge. Sen har du den sista grejen jag ska säga innan du kan ta vid lite, Lars. Men jag såg, dels var det en intervju med Kryger som vi gjorde innan matchen i Mora, den avgörande. Där han pratade om pressen. Och för honom är ju, han konstaterar att spelar du Djurgården så har du press. Konstant. Du vet att du ska leva upp till någonting. Djurgården kan aldrig säga att vi är inte favoriter. Jag läser en intervju med ursäkta, med Linus Klasen efter segern i Mora. Där han befriande nog sa att han skulle ta ett glas rött eller två. Mm. Och så var det bussresa hem. Och finalen skulle bli oerhört kul att spela. Vi har mött bättre lag i både kvarten och semin, säger han. Sen vet vi att Linus är en spektakulär person i media. Men Djurgården kommer ju aldrig liksom acceptera att vi eller någon annan säger att de inte är, ska utmana.
Nej, såklart inte.
Där har ju Holmqvist och gänget en diger utmaning. Men det gör ju också att svansföringen är hög. Det finns liksom en karaktär på den där gruppen. Och jag tror att de är bättre mot ju bättre motstånden är.
Och sen är ju den här frågan som du sa när vi startade den här podden. Att Djurgården är i final nu utan att den är imponerat. Vi avfnöste Björklöven liksom på ett väldigt dåligt slutspel. De mötte ett Mora som ju slog AIK efter att ha vunnit fyra raka matcher. Ett AIK som vi båda trodde skulle vara en utmanare mot Brynäs i ett eventuellt slutspel. Vi trodde även att Björklöven för någon månad sedan i alla fall skulle kunna vara det. Så frågan är ju vad Djurgården kan göra i det här finalspelet. För de har vunnit mot Brynäs den här säsongen. De har definitivt fanbas och med, jag menar, kolla på Hovet, kommer ju vara 8094. Sen är det ju, man får ju vinklar där på vilket sätt som helst, men det är alltså de två mest framgångsrika klubbarna i svensk hockeys historia som möts i en hockeyallsvensk final. Det kommer att dra till sig ett stort intresse.
Så är det ju definitivt. Och jag pratade länge med Johan Thornberg igår. Tänk hur vi fungerar. Då får vi plötsligt en ledig dag. Det var ingen hockey på tv där, men då kör vi en och en halv timmes analys på eftermiddagen och diskutera kring både SHL och KA och lagen och svagheter och plus. Och börja gräva tillbaks och titta på Brynäs. Jag har ju fortfarande en bild i mitt huvud på Brynäs Björklöven, den som slutade 0-2. Mm. Nu är det en evighet sen. Men det var en sån match där jag upplevde att Björklöven hittade några punkter att trycka på hos Brynäs. Brynäs hade ingen effektivitet. Den matchen rann dem ur händerna när de förlorade. Länge sedan, de ska inte möta Björklöven. Men bara för att förklara hur min hjärna fungerar och vad jag tar in. Sen har vi mötena mellan Brynäs och Djurgården. Var det du och jag som stod mellan båsen när man hade 4-2 inför den tredje perioden?
Brynäs gjorde 5 raka mål.
Ja, där är det ju 40 minuter så gör Djurgården väldigt bra saker. Sen är det Brynäs som slår tillbaka med kraft, en imponerande tredje period där man fullständigt åt upp Djurgården. Men sen har vi ju haft matcher på Hovet. Jag försöker få de exakta siffrorna samtidigt som jag tittar här. Minns du slutresultaten mellan de två lagen på Hovet?
Nej, det gör jag inte på rak arm.
3-2 den 13 december till 3-2. Djurgården.
Yes.
Mm. Och jag försöker summera, och egentligen är siffrorna ointressanta, men rent spelmässigt så tycker jag att jag har sett Djurgården hantera Brynäs på ett sätt som ger hopp för dem i en finalserie.
Ja. Nej, alltså jag tror absolut inte att det kommer vara kattens lek med råttan. För det ska vi också säga, att visst, Brynäs är i en final. Det finns säkert mer att hitta av Brynäs, men Karlskoga blev ändå sjua i grundserien och de pressar dem till 3 stycken förlängningar. Mm. Och är Djurgården ett bättre lag än Karlskoga? Så jag tror det.
Ja, garanterat. Säger ja. 3-0 vart det match 2 på Hovet till Djurgården. Ja. Så att 2 segrar där. Så när man börjar titta på det där och inför veckan här, jag får roa mig med att titta tillbaks på gamla matcher och försöka ta lite intryck. Sen ska man ha klart för sig att det slutspel är någonting annat. Men man behöver ändå reflektera över helheten. Och just att Djurgården är så ofina då, så att inte de säger varsågod Brynäs. Det kommer de inte, det finns inte skuggan av en chans. Nej, de kommer gå all in.
Jag läste en sak som jag blev glad över att läsa, bara för att vi lever i en tid där siffror och Sportlogic, XG och sånt ska vara drivande från så många sätt. Nu såg jag inte vilket kontro vad som hade lagt ut det, så jag kan inte credda rätt person för det. Men det var gällande det här med expected goals, vad det betyder i ett slutspel.
Är det Skellefteå nu? Kommer
att Skellefteå har vunnit 7 av 8 slutspelsmatcher och de har haft lägre XG i alla sina segrar.
Ja. Jag tycker att det är befriande. Ja. För att jag bävar för den dagen där siffrorna på något sätt säger precis allting. Siffrorna, och vi har ju tillgång till det här och många har det nu för tiden och läser in saker med rätta, såklart. Men just att det är andra faktorer också som knuffar matcher i olika riktning. Men den där är ju högt intressant.
Pelle 77777, han frågade frågan som jag vill ställa till dig nu, Fredrik. Det är, hur ska Djurgården kunna vinna över Brynäs? Vad blir deras nycklar då ifall de ska ha en chans att slå Brynäs?
Ja, alltså det vore ju förmätet om jag sa tre saker och hävdade att det är det som är svaret på allt. Men när jag tittar på Brynäs så är det ju lite grann de här sakerna som jag alldeles nyss pratade om som är styrkorna. Om vi kan ta ett konkret exempel, den här farten som Brynäs har i sin offensiv måste man bromsa. Man måste liksom plocka bort spetsegenskaperna hos Brynäs, och då är ju att dra ner på tempot i deras offensiv. Då kan man ju fundera, gör man det genom en väldigt aggressiv forecheck så att du inte liksom tillåter Brynäs att sätta igång spelet, eller är det som jag kanske närmare ligger och tänker att du ska bromsa dem i mittzonen? Att det blir ju, det där är ju liksom systematiska, taktiska sätt. Hur nära spelar du? Hur samlad ska du vara? Det sista man vill ge Brynäs att de ska få kontringar, spelvänliga 2-mot-1. Där är de sylvassa. Så att det finns ett antal punkter, och vi ska ju prata lite sånt när det närmar sig onsdag och vår första sändning bland annat. Så att jag bara konstaterar, för att ge ett svar, att det här är också lite intressant. Det pratade jag och Thornberg också om igår. Jag vill bara förmedla det, att jag har fått en känsla av, enkelt uttryckt nu, SHL för att vinna ett guld, det är ganska lite som skiljer lagen åt i SHL-slutspelet. Liksom, kapaciteten är ju skyhög. Där behöver du ha någon slags USP, liksom X-faktor, som gör att du sticker ut, att du har spelare som spelar sin bästa hockey, som levererar i, då tänker jag i det offensiva spel, som gör skillnad, ett powerplay som är snuskigt effektivt. Medans hockeyallsvenskan, de här tre säsongerna som jag har jobbat med för TV4 och bevakade så nära på, så är det mer en fråga om att ett lag ska eliminera andra lag. De försvinner. Som det har varit i det här slutspelet nu då, så whoops, där ryker Södertälje. Whoops, där försvinner Björklöven. Whoops, där försvinner AIK. Okej, vi har fyra lag kvar. Nu har två till försvunnit. Då har Brynäs kunnat rehabilitera sinne och själ och hjärta och kropp några dagar. Och så kommer ett lite mer tröttkört Djurgården. Är de slutkörda? Nej, det tror jag inte. De får energi, men de har gnuggat lite mer. Och sen ska du plocka bort varandras styrkor på ett lite annat sätt. Jag har svårt att liksom precisera det jag är inne på, men känslan är att det är mer en fråga om att ta bort någonting hos motståndarna än att addera något eget. Och därför blir Djurgårdens utmaning, det är det jag kokar ner det till, att vilket de ju såklart är minst lika bra som vad jag är på att reflektera över Brynäs förmåga. Men att de måste tänka, hur rubbar vi dem? Hur stör vi dem? Och då är det inte som någon kan tänka sig, men kör över Klara då. Nej, så pratar man liksom inte, för man vet att det är liksom inte det du bygger ett spel på. Så att plocka bort motståndarnas, alltså begränsa motståndarnas skicklighet, addera ditt eget. Jag vill inte fastna i liksom detaljer, för det låter lite förmätet att sitta och prata om så här, och här har ni svaren. Men du är med på Lars, hur
jag tänker. Ja, jag förstår definitivt vad du menar. Jag tycker det är en spännande slutsats från det hela. Jag tycker också att det är intressant när man läser då vilka då Brynäs ska ha mött i det här slutspelet till då eventuellt avancemang. Så har de alltså mött 8:an, 7:an och 4:an i slutspelet nu. Och det är klart att det är ju... oftast så det blir. Att du får ju oftast möta i alla fall tvåan eller trean, brukar det oftast bli. Men nu fick de då ett lag lite längre ner, och så är det ju med slutspelsgång. Jag tänkte vi ska göra så här bara. Vi har nu 38 minuter surrat på lite grann, och med tanke på att vi ska lämna den här finalserien lite grann, så ska vi minnas tillbaka. Tyvärr gick ju strömmen när vi hade Mats Sundin som gäst här i slutspelet i onsdag. Så det, som jag har sagt vid andra tillfällen, jag har varit med i tv 12 år i hockeyvärlden, och det har aldrig hänt tidigare, liksom på grund av att en säkring har gått. Och det känns ju helt absurt att det sker, i att hovet går en säkring där. Det är liksom ingenting i tv-bussen, utan en säkring på hovet när Mats Sundin där gästar tv.
Det jag inte förstår är bara att ingen liksom snabbt sa: Fredrik, springer du bort och löser det?
Vi fick ju ett gäng kommentarer om att det var ditt fel i alla fall. Det var en sak som var säker. Men jag tänker att vi klipper in här lite grann om det snacket, så avrundar vi finalsnacket med Mats Sundin, där han snackar lite grann om den här dynamiken när han kom upp i Djurgården med unga gamla. Det som Djurgården har ingredienser av nu också. Och med det så lämnar vi den här finalserien och pratar om annat i podden.
Och som ni ser så har vi fått besök i studion. Mats Sundin, välkommen till oss.
Tack för att vara här. Kul.
Mats, vi hade kunnat prata om den där räddningen också, men nu går vi vidare till det vi ser här. Du får sitta och se på lite hockey, det är slutspel, semifinaler här i Stockholm. Vad tänker du om det du ser på isen?
Ja, alltså först, jag är fostrad här sedan 10-årsåldern i en fantastisk klubb, Djurgården. Så det är nostalgi att vara tillbaka i den här arenan där man har spelat själv som barn och även i vuxen ålder, så det är väldigt kul att vara här.
Hur mycket följer du då hockeyn och hockeyallsvenska slutspel? Är det Djurgården primärt som du följer? Eller?
Jag följer Djurgården primärt, så att det klart det ligger väldigt varmt om hjärtan. Och som ni säger, började matchen väldigt bra. Och sen vill man gärna ha lite mål också, få lite utdelning som de inte fick. Och Mora är tillbaka i matchen och har ju fått utdelning på sina chanser.
Vi stod och pratade förut, jag och Lars, om du, när du kom upp som ung spelare här. Det är länge sedan nu. Vi pratar om de unga spelarna i Djurgården idag. Vad ser du av dem till att börja med? Vad tycker du om de här spännande spelarna som Djurgården ändå har fostrat?
Djurgården har gjort ett fantastiskt jobb ända sedan jag spelar, får man säga, med att ta fram de här typen av unga talanger. Och det är ju starkt av Djurgården att släppa fram dem. Den här åldern, två killar med galler som jag tycker, när man tittar på matcherna, är bland de bästa spelarna också, kväll in och kväll ut. Så att, väldigt bra, och så hoppas man då att det ska räcka hela vägen. Men Djurgårdens ungdomsverksamhet är ju väldigt stark, så det kommer komma nya unga talanger varje år, ska jag tro, här upp.
Vi pratar ju om de unga, vad det också gör att spela. När du kom upp, var väl Charlie Berglund och Thomas Eriksson, Öling och de här som var gubbar då. Vad gjorde de med dig, det som Kryger, Klasen kan göra med de unga spelarna idag?
Alltså, mitt år med Djurgården var ett otroligt viktigt år för min karriär. Djurgården hade vunnit SM-guld året innan. Jag hade tur att vara med och vinna SM-guld. De vann SM-guld året efter. Det var en otroligt stark vinnarkultur i Djurgården som jag drogs med i och fick lära mig träna, tävla. Så jag alltid när jag tänker efter, jag är otroligt tacksam för den tiden jag hade med Djurgården i ishockey och den utbildning jag fick. Och hade tur att komma in i ett lag då som var bästa lag i Sverige och otroligt starka ledare.
Just den där dynamiken vi pratade om, jag vet inte hur väl du har följt Mora den här säsongen, men de har ju en supertalang, Mikael Brandsegg Nygård, och såg avslutet här. Och där har vi pratat, de också har den här dynamiken med rutinerade spelare som Daniel Ljunggren, Johan Persson. Ja. Hur viktig är den där att ha ett lagbygge?
Den är helt avgörande, och Marcus Kryger och de här ledargestalterna som finns i Djurgården idag, det är så otroligt viktigt att de här unga killarna som kör upp, som jag fick se vad som krävs, arbete som läggs ner, att man inte kommer in en träningsdag och bara går på halvfart, utan man sätter tonen på träningarna, och det är så vi utvecklas som lag, både om det gäller fys eller vi går ut på isen och tränar. Så att Kryger och hela den här ledargängen här är ju helt avgörande för de här unga killarnas utveckling.
Om man vänder på det då, du har ju spelat länge och fått se unga spelare komma upp och jaga livet ur dig. Vad gör det med den äldre spelaren att ha de här unga spännande spelarna?
Ja, du känner ju att du måste, precis, det är ju lika viktigt för de äldre spelarna. För man känner att man måste röra sig lite snabbare och tävla lite hårdare på träningarna. Och det fylls på hela tiden underifrån med unga som vill upp, så att dynamiken är avgörande i duktiga lag.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och som sagt då, parallellt med matchen mellan Mora och Djurgården semifinal 6 så gick ju då matchen mellan Skellefteå och Frölunda nere i Skandinavium. Fullsatt var det 6-6 efter ordinarie tid och Frölunda fostrade Andreas Jonsson avgjorde. Han har gjort sig mindre populär på västkusten senaste dagarna, Andreas Jonsson, med tanke på uttalanden och en del grejer som har skett på isen också. Men det är en charmant slutspelserie som vi får se. Som nu spelas om 3 timmar är det dags för match 6. Skellefteå har matchboll då, efter 3 matcher, efter 4 spelade. Hur mycket har du hunnit se av den? Jag har inte sett alla hela matcher av förklarliga skäl. Vi är mitt uppe i hockey, svenska slutspel.
Yes. Sitter i samma båt som dig, så det gör ju att man får ta in, dels så ser ju vi parallellt, vilket är lite så här fascinerande, när vi gör våra matcher i studion och så ska vi prata om mål på andra arenor och så rapporterar vi där och sen man vet knappt var man är någonstans och så står det på, fick jag på en skärm nu senast när det, alltså jag måste få se vad fan som händer i Göteborg, här har vi 0-0, förtvivlat, svårt att göra mål och sen är det bara vräkst in puckar. Jag börjar med att säga så här, det är vansinnigt trevlig hockey. Mm. Alltså den är så högintensiv. Det är ett Skellefteå som är, apropå vad konsekventa, vi pratade om andra lag som har varit det, precis så ser Skellefteå ut. Så oerhört trygga i spelet med puck. Det finns ett samlat beteende som gör att de är på minsta lilla situation där Frölunda tvekar eller ställer till det. Det var ju ett avgörande i match, var det 2, övertiden där när Frölunda liksom spelar fast sig direkt, så hugger Skellefteå. Så att det som också å andra sidan imponerar på mig är Frölundas sätt att matcha det där, som kommer från en tuff 7-matchers-serie mot Leksand. Och så kommer man in, börja 2 matcher i Skellefteå, och hamnar i underläge, äter sig tillbaks. Det finns ju någonting där i deras sätt att, jag tyckte någon sa gneta, jag tycker att det är ett, jag vet inte om jag gillar det ordet, men de gnuggar på ett jäkligt bra sätt. Och när man ser liksom spetsen även i Frölunda, som Malte Strömvall är ju eminent. Max Friberg trivs i såna här matcher. Ja, det är bra hockey. Det är ruggigt bra hockey. Men nu har ju Skellefteå skaffat sig ett ypperligt läge. Mm. Folin då, stackaren.
Ja, alltså det säger ju allt. Liksom, att till och med ett liksom, rappt handledsskutt upp i egna taket liksom, blir mål i en sån här match. Nej, men jag har sett om delar av matchen. Det var en helt vansinnig hockeymatch. Så jag är ju avundsjuk på dem som har suttit och följt det där. Sen känner jag ju folk som håller på Frölunda väl, och några av mina närmsta vänner, och har ju många barndomskompisar som håller på Skellefteå också. Jag är med i en chattgrupp bland annat med så gamla barndomskompisar. Och ibland brukar jag och du, Fredrik, säga det, att jag förstår inte hur hjärndöda supportrar blir i slutspel. Liksom. Det är helt bortom vett liksom, i sina
det
analyser.
Det märker jag ibland också.
Ja, det kan jag säga. Men alltså, vardomskompisar till mig som sitter och jag bara, alltså, de är ju stenblinda. Det går inte att se någonting med onyanserade ögon. Men det är väl också så det ska vara. Jag tycker att det är charmigt att det får vara så. Liksom, ja, men, man vet ju vad det betyder.
Jo, men det ser ju vi även på, det märks ju så tydligt tycker jag, på domare, tränare, spelare, folk runt klubbarna när vi rör oss i katakomberna, att det är som att slå på en knapp. Det som har varit liksom öppet och vänligt och charmigt och nästan till kindpussar blir liksom svarta ögon, kortare tonläge, man nickar till varandra. Det blir ju ett allvar som ibland tenderar att bli för stort. Jag tror inte att alla trivs i det, och att det också i vissa fall gör det spelarna lite mer stela, istället för att man hittar den här formen för att vara lite mer avslappnad. Men jag förstår det står mycket på spel. Och det är ganska befriande att ändå se förmågan de besitter i sådana här skarpa lägen. Fan, det är många skickliga alltså.
Ja, och Rögle får vi bara säga ett grattis till att de har alltså vunnit nu 10 raka slutspelsmatcher. Det är ju vansinnigt imponerande. Jag tänker att vi ska inte analysera allt inte för mycket. Men det tänker jag att vi får göra imorgon när vi har Ringside Playoff. Då är det jag som ska hålla i det på måndag. Så att jag håller i det imorgon tillsammans med Almen Bibic. Andra platsen är vakant.
Vi ska se. Jag tackar nej. Du ger mig inte något alternativ.
Jag sa Fredrik, vill du vara med på måndag eller torsdag? Jag frågade inte om du skulle vara med. Vilken dag. Så du kör torsdag.
Jag tar torsdag.
Ja. Nej, men jag har ett namn på G här, så det ska lösas alldeles strax. Jag tänker att vi ska ta lite nyhetsläge också i Hockeyallsvenskan, för det har hänt saker. Viktor Turala förlänger med Kalmar. Jag tolkade det som att han var på väg därifrån, men han ska stanna en säsong till.
Utan att veta ett smack om vad som föranledde den relativt sena förlängningen, så kanske det är bra om det har varit så att man från bägge håll, det vill säga Viktor och klubben, har funderat på vilket är nästa steg. Vad ska jag ha för inflytande som tränare? Vilken väg vill ni gå? Och att klubben också i sin tur ställer krav på det är hitåt vi ska. För nu väntar ju det som kanske är det svåraste året, år 2. Och då tycker jag att det är bra att det har varit genomtänkt.
Mm. Jag har ingenting att tillägga mer än att de gjorde det bra i Kalmar i år. Nu vet de ju liksom vad de går in i. De kan ladda för en hockeyallsvensk säsong från start och inte måste lösa det under resans gång. Så att för Kalmars del så är det ju ett bättre läge. Men vi vet ju alla, säsong 2, det är ju inget skämt. Liksom. Det finns ju statistiskt bevisat att det är så, att säsong 2 är svår. Lennartsson förlängde med Karlskoga, det tänker jag att det var ingen jättestor grej, och förlängningar kittlar inte mig fullt lika mycket. Två nyförvärv som sticker ut. Emil Forslund går alltså till Nybro.
Den hajade jag till på. Och då tänker jag mer på att han var ju en sväng till Malmö där, och det är klart att ibland kan du komma in en match eller två och du blir i ögonfallande, men han har varit bättre i Tingsryd än han var i Östersund tycker jag, och att han har liksom varit i framkant, så att det är ju lite fräckt att knycka från konkurrenterna, va?
De är ju dessutom inte bästa kompisar heller, Nybro och Tingsryd, så jag tror att det där är känsligare än vad jag förstår, som inte bor i den delen av landet och som inte har varit med på historiken i deras rivalitet sen förr. Men jag tror att den är lite känsligare än vad vi märker av just nu i alla fall, så har jag uppfattat det.
Ja, nej, men det är det nog.
Det är en bra rekrytering.
Ja, det är det. Det är en speedkula, och där säger vi lite grann om att Nybro och Tingsryd, om man tänker så här inför säsongen som var, så var ju Tingsryd den här konstanten som har varit i HN tid nu. Nybro var nykomlingarna. Tingsryd gör en bra säsong. Det är en fin säsong, den är stabil. Men det var ju mer ögon på Nybro med tanke på att de också tar sig vidare och överraskar.
Säg lite om vad Nybro har för kostym. Att de kanske har en större kostym än Tingsryd, vilket inte är någon jätteskräll, men att de har lite mer pengar att slänga sig med, att de säkert kan matcha ut Tingsryd i en budgivning.
Ja, men så är det ju. Däremot så ska jag bli nyfiken att se på vad Tingsryd kan bygga vidare på, för jag upplevde att de hade ett bra år, en bra säsong. Det fanns något tryckt över Mietinen, Pilot och fan vad jag skäms när jag inte kommer ihåg tredje namnet. Men jag och namn är dåliga i Tingsryd. Jag ber om ursäkt till personen i fråga. Jag ska inte be dig säga namnet nu, Lars, men det löser du alldeles strax. Bara så att jag slänger upp det. De har varit 3 tränare där.
Nej, jag kommer inte på det på rak arm heller. Den skäms jag också. Men då har vi svaret här. Det kan man ju som tur var snabbt kolla. Mattias Bergström.
Ja, Bergström. Att de har haft något ganska så tryggt och stabilt, och det som sipprar ut när man, Hockeysverige är ju inte större än att man hör lite grann, så har de mått ganska bra. De har haft en bra miljö, bra kultur när det kommer till träning, en tydlighet i spel. Vi har pratat om det där överanvända ordet identitet som har funnits hos Taif. Så de kan säkert tilldra sig spännande spelare och bygga vidare från där de står nu, även utan Forslund.
Mm. Ja, de bygger ju oftast med spelare som ska ta sin liksom Mora, fast liksom ett lägre steg i den hierarkin, att de utvecklar spelare för att sen spelare kanske gå till Mora från Tingsryd. Det är en rätt vanlig flytt till exempel. Sion Nybeck valde att lämna AIK för Oskarshamn. Den stack ut lite grann, tyckte jag.
Jag tycker att Sion har varit väldigt bra den här säsongen i AIK. Jag tycker också att den sticker ut. Det finns ju en koppling. Kommer du ihåg att jag i en sändning sa Chris Nybeck flera gånger?
Ja.
Det är ju hans bror som spelade i Oskarshamn. Och på den tiden var det är faktiskt lite komiskt, jag kan ha sagt det förut, men då sprang det runt en halv korpulent liten unge på 7-8 år i omklädningsrummet med en godis snabel i munnen och yr i bollen, och man fick säga nu får du fan gå ut, vi ska ha träning nu eller vi ska ha matchgenomgång, och då var det Sion Nybeck. Då var han och hängde i Oskarshamn hos sin bror.
Vi stämmer från Alvesta.
Stämmer bra.
Ja, just det.
Stämmer bra. Pappan är polis, så att jag hoppas, eller förlåt, brorsan Chris är polis, så jag hoppas innerligt att i Växjö, och då vet vi både du och jag vem som bor där.
Som griper dagen.
Ja, man kan alltid hoppas det, att det på ett eller annat sätt går att lösa det.
Ja, det får vi försöka lösa om inte annat. Vad har vi mer då? Ja, Marcus Lillis Nilsson presenterade du i Björklöven. Det var ju inte heller någon, det var en rätt dåligt dold nyhet, men det är ju såklart en jätte nyförvärv för Björklöven.
Det är, och det har vi pratat om i både den här podden och bonuspodden, eller vad det nu kallas, playoffpodden.
Ja, men den sticker ut, och det är ju smart av Björklöven att presentera den som första nyförvärv, vilket gör att det helt plötsligt så gör, det sätter ju liksom deras satsning i någon form av paritet, vad de har tänkt gå för. Sen hör man ju väldigt mycket rykten om vad det ska ha för eventuella namn. Jag såg att vi fick in en fråga här om vilka spelare som man hade vilja spela tillsammans med Marcus Lillis Nilsson i Björklöven i så fall. Och där har ju Fredrik Forsbergs namn nämnts. Nu har vi hört lite grann om att Fredrik Forsberg, det finns alternativ att han kanske kan stanna i HV71. Det var Jonas Gradin som skickade in frågan.
Ja.
Albin Lundin...
Jag tror så här, om du skulle vara intresserad av en spelare och sen lägger du fram det så här att vi tror att du skulle passa hos oss, vi jobbar så här, vi spelar så här, och sen har jag en liten tanke på om vi skulle sätta dig med Lillis Nilsson, så gör ju inte det att den spelaren tänker, nej för fan den där trötta rackaren, alltså det är ju en briljant hockeyspelare när han är vid gott mod och pigg och fräsch och kan ju duka upp som få, så att det är klart att sånt spelar in när du gör dina val.
Och sen viktigaste valet såg vi alla, att Björklöven gjorde rätt, att han fick nummer 10. Det var ju det absolut viktigaste av allt, skulle jag säga, att han faktiskt fick 10:an.
Ja, fast lite
han ska
så här,
ha nummer 10.
Ja, men du, jag vet ju att du har sagt så här, jag hörde när du pratade med Anton Eriksson i Mora och sa, fan det är så, jag tycker du passar perfekt i nummer 10. Du är spelartypen för mig. Eller?
Han frågade mig, och min uppkoppling var lite dålig igår, hur gick det för Liverpool? Då sa jag, du är död för mig. Då sa jag till dig att han var Arsenal-supporter, så då flen du upp lite grann.
Ja, jag pratade upp han. Ja. Nej men Lillis Nilsson där, det är såklart spektakulärt. Och det får man ju ändå säga, oavsett om man håller på Björklöven eller inte, jag tänker på andra lagens supportrar nu, så är det ju bra för ligan när man kan attrahera den typen av spelare. Det kostar förmodligen en massa pengar. Vi har ju summor som flyger förbi oss, men har man råd med det, så är jag den första att säga att det är bra liksom incitament för att få intresset. Och det, känslan är att Umeå och Björklöven tilldrar sig väldigt många som är beredda att peta in supporterpengar och företag som stoppar in pengar, och då är det väl, vad är det man säger, det är inte så svårt att skita när arslet är fullt.
Nej. Om man inte är hund och inte kan bestämma sig vart man ska skita, vill jag säga då. Men det är en helt annan fråga. Men det intressanta med Björklöven, jag är nyfiken på vad de väljer för spjätsback liksom. De har ju saknat, de har haft många bra namn för att kunna vara liksom den här första powerplaybacken. En Johannes Kinvall för Brynäs, en Henrik Larsson i Karlskoga, en Axel Andersson i Djurgården, en Petrus i Mora till exempel. Den backen har de ju saknat senaste åren. Jag tycker inte att de har löst den knuten riktigt. Och det där är ju intressant vad de ska hitta.
Vi har ju sagt, pratat om att de har en 3+ backsida. Att det var många och det var kanske inte någon som väldigt mycket stack ut. Jag tyckte också att det varit lite för mycket likhet mellan back 1-2 och back 6-7. Ja. Men här har ju vi också hört lite namn. Och jag säger inte det för att retas med folk, utan för att jag vill inte vara den som slänger ur mig. Jag hör också ibland i förtroende, som jag såklart inte säger. Men jag kan ju... Vi kan väl utgå från att Per Kente jobbar kopiöst hårt för att hitta de namnen och verkligen knyta till sig det som skulle få en liten annan struktur på Björklöven.
Mm. Vi vet inga namn som vi kan säga med någon form av säkerhet liksom, som vi har eftertryck. Men de namnen som vi hör slängs upp lite grann, som det snackas om hos andra lag i Hockeysverige, så låter det som att de fiskar från en hög hylla för att fylla på den där powerplaybacken i alla fall. Så att det låter intressant tycker jag.
Sen ska man fylla tränarposten.
Ja, den är ju inte klar heller.
Nej.
Och det vet vi inte heller någonting om än. Det känns ju som att, tror du att det är viktigt för dem att liksom, för dem och AIK att kavla ut ett namn relativt snabbt, eller är det mindre viktigt?
Nej, men det har betydelse, för att du som spelare, om du står i valet mellan några alternativ, så vill du veta vem det är som är sheriffen. Vad är det för ledarskap jag kommer hamna under? Vad är det för... Nu är ju klubban allt bättre på att ha den spelmässiga identiteten, är ju mer lik oavsett vilken tränare du har. Men det är ju ofta en fråga om att du vill ha ett ledarskap och en personlighet hos den tränaren som du tycker att det här skulle jag kunna jobba under. Så det har betydelse. Så är det. Och du kan inte vänta för länge, för de namnen som finns tillgängliga är ju i klorna på andra såklart. Det är AIK, lite samma situation.
Presenterar ni målvakt idag?
Ja.
Viktor Brattström är klar för AIK.
Det är inget dåligt namn.
Det känns som en rätt smart värmning tycker jag.
Där nämndes ju ett... Låt mig för en gång skulle vara spekulativ då. Det vet du och Dagen att jag inte brukar vilja vara. Men Marcus Åkerblom nämns, har jag sett i lite rubriker, som tränare i AIK. Han har varit nere i Turga och i Schweiz nu några år. Är ju från Östersund.
Mm.
Östersund har ingen tränare.
Nej, det
borde inte någonting. Han var i Östersund istället då?
Det känns som att det hade passat rätt bra, känns det ju som. Ja. Får flytta hem och leda Östersund, som ju dessutom nu, då får vi se vad som händer med Linus Widell här, om de får med det på satsningen. Men det hade väl varit en passande miljö att vara i.
Ja, men om Marcus Åkerblom, det lilla jag känner honom, han när jag växte upp, han spelade i Leksand när jag var grabb och kom upp i junior-ålder, så var han i A-laget, var ju väldigt duktig spelare. Så var det en spelare man tyckte om. Han var duktig och en sympatisk person. Var ju en sväng i Löven, han fick lämna Leksand. Sen har ju han varit på landslagsnivå, lite sådana uppdrag. Har säkert fått lite mer kött på benen. Men det var bara för att jag ville vara fräck och spekulera lite.
Få in ett namn, känner hur det känns.
Mm.
Ja, jag förstår. Du, en sista grej innan vi ska sätta punkt för den här sändningen. Det är att vi har ett Kristianstad som har satt sig ett bra läge för att gå upp. Nu leder de ju kvalet med 5 poängs marginal. Tror du att Kristianstad löser det där med 3 matcher kvar att spela?
Ja, men jag tror ju det. Kristianstad var det lag som jag sa innan, och för att förtydliga där så har jag sett, vi ser för lite. Det finns ju möjlighet att titta via Hockeyettan TV eller vad det heter. Följer man ett lag så är det klart att det går att se, men vi jobbar ju väldigt mycket och har fullt upp med 28 andra elitlag som vi ska dissekera.
Ja.
Men det, när man pratar med folk som är i den miljön, så har ju Kristianstad varit det laget som man har pratat om. Sen slogs några andra kandidater ut efter vägen som hade liksom kanske potential organisatoriskt och så. Och nu har de satt sig i det där läget som är väldigt bra. Men det vi vet är ju att, det här har vi sagt, Jag vet att vi har haft i några studiosändningar tidigare slutspel, så har vi förhållit oss till den här kvalserien upp till Hockeyallsvenskan, och vi har sagt att det ser onekligen väldigt bra ut för Hudiksvall till exempel. Mm. Och sen är det två matcher senare så ser det helt annorlunda ut, och vi vet att de här två sista matcherna har ju varit helt bizarra, och framförallt den sista avgörande. Det är ju sjukt, så att det luktar väl drama igen, men gör det inte det, och även om det blir drama så är det ju klar fördel Piva. Och där fick jag höra någonting. Nu ska jag vara lite skvallrig nu, Lars.
Ja. Ja, men det kan det vara. Det kan det vara.
Ja, nu ska jag vara det. Men, och jag har sagt det förut, golare har inga polare, men jag fick indikationer på att efter matchen Brödernas Väsby mot Kristianstad,
ja,
så var det väldigt turbulent i katakomberna.
Ja. Ja, det var det bråk mellan ledning från Väsby.
Ja, men lite kivande.
Ja.
Men jag tänker att eftersom inte det har stått något om det, eller jag har hört något om det, så tror jag inte att det var av så allvarlig karaktär.
Nej, men det hade varit väldigt upptrissat tonläge mellan Brödernas, ja, och Kristianstad efter avslutad match, som jag förstod det.
Mm.
Så det finns ju en del känslor involverade i det där. Och Kristianstad möter ju Brödernas i sista matchen.
Mm. Det var dit jag drog en liten fin koppling där, att det är ju extra liksom bränsligt i en sån match.
Ja, Bröderna som heter Piteå nu, sen har de Vimmerby. Vimmerby möter Kristianstad i morgon, blir det va? Jag har ett dagväl i övermorgon. Nej, spännande där. Jag tänker att vi ska inte surra så mycket mer. Vi sätter punkt här, Fredrik. Vi har mer poddar nästa vecka och finalsändningar. Men stort tack ni som har lyssnat. Och får vi se då om Chris Nybeck har gripit tanken till
han har
nästa
uppgift.
Det han har gett uppdrag. Får gärna bolla in oss i eventuella spaningar kring dagens bilförande. Mm. Och så ses vi till veckan. Och så, nu ska vi se lite. Jag ska faktiskt ha en gäst där. Vi ska vara gäster här nu. Och han är Dunder Brynäsare. Är från Umeå men bott i Gävle några år och flyttar hem nu och träffar kärleken här. Så vi får höra om det blir Brynäsnack här nu på fikat vi ska bjuda på. Misstänker det?
Ja, men det är bra. Jag ska smyga. Jag har ju Rickard Hugg, Skellefteåspelarens föräldrar, snett emot mitt hus där. Jag tycker att det ligger molnen ligger lågt över, för dramatiken är stor i det slutspelet också.
Ja, det blir häftigt. Stort tack för att ni lyssnade på Rinkside. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Ciao, ciao.